Hur skulle det vara ifall vi kunde resa i tiden? Det är något man funderar på ibland. Om du hade möjligheten att åka tillbaka och träffa dig själv när du var så där kanske 14-15 år eller någonting, när du står liksom på vägen in i vuxenlivet. Om vi säger att du kunde åka tillbaka, men du har bara 30 sekunder på dig att ge ett enda råd till dig själv och samla hela den här enorma livsvisdomen som du har samlat på dig sedan dess. All kunskapen om hur världen och livet fungerar. Du har bara 30 sekunder på dig att ge ett enda råd. Vad skulle du säga då? Vad är det allra viktigaste? För en del av oss så är det... En del tycker inte att det var så länge sedan. Och för andra kanske det inte är så länge sedan. Men om du får sammanfatta, vad är det allra viktigaste? Om du inte ska slösa bort det här ögonblicket. Det är inte så lätt att bara komma på något så där spontant. I den berättelse som vi ska gå till nu så får Jesus en sån här fråga. Det är inte riktigt samma situation. Han behöver inte åka tillbaka i tiden. Det behöver han sällan göra. Men han får frågan ifrån några fariser. Vad är det viktigaste? Du får bara svara en gång. Vad är det viktiga? Vad är poängen med alltihop? Vad är det viktigaste? Och den här frågan är inte så oskyldig som den verkar. Det ska vi se på sen. Men jag tänkte vi kan gå till den texten. Den finns också i Markus och i Lukas, men vi ska titta på Matteus idag. I kapitel 22, verserna 34-40, står det så här. När fariserna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa, så samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd, mästare, vilket är det största budet i lagen? Och han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sedan kommer ett av samma slag, du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Herre, vi tackar dig igen för ditt ord. Vi tackar dig för att vi får dröja inför det. Och vi ber att du ska göra ditt ord levande och verksamt i oss idag. Att du ska öppna oss för det som du vill tala. Och göra våra hjärtan mottagliga för ditt ords livgivande kraft och vishet. I Jesu namn. Amen. Den här frågan... kan man ju tycka egentligen på spontant när man tittar på den så verkar det ju inte vara så konstigt att en laglärd frågar en annan laglärd om vad tycker du är det mest centrala. Liksom. Men bakgrunden till det här handlar om att Jesus några dagar tidigare han har tågat in i Jerusalem och gjort en stor uppståndelse. Där han har blivit välkomnad och hyllad som Messias. Och direkt har han gått till templet och ställt till en jättestor oreda där. Genom att handgripligen kasta ut de som köpte och sålde i Guds hus. Och sen några dagar senare så har han mage att dyka upp i templet igen. Och då blir han konfronterad först av överste prästerna som kräver att han ska redogöra för med vilken rätt han gör det han gör. Och han svarar med en rad liknelser som är ganska skarpa. Och som de både överste prästerna och de andra skriftlärda där förstår att det här handlar om oss. Och det är inte snälla saker han säger. Så då bestämmer sig då fariserna i synnerhet för att vi måste få den här läraren fälld på något sätt. Vi måste få honom att snubbla över sina egna ord så att vi kan göra oss av med honom. De försöker med en komplicerad fråga som är ganska kontroversiell vid den här tiden, om det är rätt att betala skatt till kejsaren. Men det lyckas inte så bra. Jesus ger svar på tal. När de har misslyckats så kommer saddukeerna, en annan gruppering, och ställer sin svåraste fråga. Det de tänker att det är mest, ja, det, kanske den svåraste frågan att ställa utifrån deras perspektiv, som handlar om uppståndelsen från de döda och livet i himlen. Men även då så ger Jesus svar på tal. Och nu när fariseerna får höra hur det har gått så bestämmer de sig för att samla ihop sig för ett nytt försök. Och då ställer de den här frågan medvetna om att vid den här tiden så fanns det ganska många grupperingar i det politiska och religiösa livet. Och det här är en ganska känslig fråga, därför att alla de här grupperna, fariseer och saddukeer och esséer och maner och zeloter och allt vad de var, alla de här hade olika uppfattningar om vad lagen egentligen säger och vad som är det viktigaste. Så den frågan som presenteras här är liksom ett minfält. För de vet att vad Jesus än säger så kommer han sannolikt att trampa någon på tårna och kommer förmodligen att få fiender ibland folket. Och Jesus svarar väldigt smart. Han citerar ordagrant, ungefär ordagrant i alla fall. Det är lite olika i de olika evangelierna här. Men han citerar ett centralt bud. Ett bud som alla troende judar och definitivt de som har ställt frågan till Jesus reciterade minst två gånger om dagen. Det stora budet Shema: hör Israel, Herren är din Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och av all din kraft. Och så lägger han till: du ska älska din nästa som dig själv. Också ett ordagrant citat ifrån tredje Mosebok. Han har liksom lagt upp svaret på ett sådant sätt att ingen kan säga emot honom utan att hävda att han står på kant med Mose. Men även om det här får liksom frukten då av att fariserna drar sig tillbaka, och sen står det lite senare att det var ingen som vågade ställa fler frågor till Jesus, så handlar det här egentligen inte om ett sätt för Jesus att vinna billiga poäng mot sina motståndare. Därför att det som Jesus gläntar på, det som han preciserar här, när han säger att det här är det som är kärnan. På det här vilar både lagen och profeterna. Så beskriver han det som också är kärnan i hans egen verksamhet på jorden. Han får frågan om vad som är det viktigaste i lagen, och han presenterar ett liv som har väldigt speciella karaktärsdrag. Jag tänkte vi ska titta lite på det här livet som han presenterar, för att därför att det livet är precis det som det är liksom det ursprungliga livet. Det han presenterar är ett helt liv. Så som livet såg ut innan synden kom in och slog sönder våra liv. Det här är liksom Guds tanke med människan. Så att det som vi ska fråga oss utifrån det som Jesus säger. Är, vad är ett helt liv? Hur ser det ut? Utifrån, ja, i statistiken kan man säga. Det är ju sån här roligt område som alla människor älskar. Så skiljer man mellan noggrannhet och precision när man pratar om stickprovs undersökningar och såna här saker. Vi kan tycka att noggrannhet och precision är samma sak, men så är det inte om man är statistiker. Väldigt förenklat kan man säga att noggrannhet, det handlar om hur väl de mätningarna som jag har gjort eller de data som jag har tagit fram i mitt stickprov stämmer överens med det som jag har undersökt, med helheten. Om jag har ett stickprov och undersöker medelvärdet på den och det är normalfördelat och väntvärdesriktigt och allt vad man kan prata om, så om det är hög noggrannhet så stämmer medelvärdet på mina mätningar överens med medelvärdet på det som jag undersöker. Har jag däremot hög precision, då handlar det om spridningen, hur brett mina data spretar. Och en mätning kan ha både hög precision och hög noggrannhet. Det är väldigt bra. Men det behöver ju inte vara så. Om vi tittar på exemplet av en piltavla till exempel. Det vi tänker att piltavlan är det som ska undersökas och pilarna är de här stickproven som vi tar. Om vi har låg precision och hög noggrannhet så kommer pilarna att spreta så här. Men medelvärdet blir fortfarande ganska korrekt. Därför de är centrerade. Man har en hög noggrannhet så antyder det ändå någonting om det som man undersöker. Det kan ge en antydan om verkligheten. Det är inte en särskilt tydlig bild. För det spretar ganska mycket. Spridningen är hög. Men det är ändå en bild. Har vi däremot hög precision men låg noggrannhet så kommer det att se ut ungefär så här. Att pilarna träffar ganska tätt, nära varandra. De ger en väldigt tydlig bild. Men de kan ändå missa målet helt och hållet. Alltså den här undersökningen ger en tydlig bild, men inte av verkligheten, utan egentligen bara en tydlig bild av undersökningen i sig. Så här kan det också se ut i våra liv. I relation till det verkliga livet som Gud har planerat för oss. Det finns liv som har hög precision men låg noggrannhet. Det finns liv som har hög noggrannhet men låg precision. Det är ganska många faktorer som spelar in hur våra liv faktiskt ser ut i relation till Guds tanke. För oss som lever här, i den här delen av världen och i den här tiden, så jag vet att jag läste en undersökning, jag tror att den är ungefär 6-7 år gammal, som bland annat handlar om att de som växte upp då när undersökningen gjordes mötte fler budskap. Och det var liksom signifikanta budskap för livet på ett eller annat sätt. De mötte fler budskap på en enda vecka än människorna 100 år tidigare gjorde under hela sitt liv. Det är liksom allt ifrån, det finns inlagt i reklam och i annonser och i allt vi möter på sociala medier, i film och i tv-serier och litteratur och på baksidan av mjölkpaket och överallt finns det budskap som ska tala in i våra liv på ett eller annat sätt. Och vi har också helt andra livsförutsättningar än tidigare. Vi har större möjligheter. Vi kan nå längre och det gör att vi har helt andra förväntningar och krav på oss själva och på vad livet ska ge oss. Mål och drömmar som spretar åt väldigt olika håll. Och som vi förväntar oss idag att vi ska kunna uppnå under vår livstid. På ett helt annat sätt än tidigare. Och allt det här skapar en väldigt stor splittring inom oss. Både inom oss och mellan oss. Därför det finns så många faktorer i våra liv som drar åt olika håll. Och allting ska rymmas liksom i en livstid och i en själ. Och vi mår inte bra av det här. Vi som människor är inte skapade att vara så breda. Vi är skapade att leva ganska riktade liv. Vi är skapade att ha ganska hög precision, att vi ska ha åtminstone ha ett fokus. Och frukten av det här blir ganska allvarlig, den blir ganska tydlig. Vi kan se idag att vi har en situation, det finns ju mycket annat som påverkar liksom, men vi har en situation där unga människor är utbrända innan de ens har gått ur skolan. Där barn växer upp med kroniska läs- och skrivsvårigheter och koncentrationsstörningar av olika slag. Där psykisk ohälsa både bland unga och äldre är högre än vad vi har haft tidigare. Människor man möter är trötta, stressade, lättirriterade. Våra relationer trasas sönder och våra drömmar går i stöpet. Därför att vi är så utspridda. Det är som Bilbo beskriver i Sagan om ringen, att han känner sig som smör som är utbrett på en alldeles för stort bröd. Livet blir liksom tunt och ytligt och kraften och uppmärksamheten räcker inte till för allt det här. Och det här är ju någonting som vi vet om. Vi kan se tydligt i vårt samhälle hur vi reagerar på det här för att försvara oss emot det här. Vi vet om att vi inte mår bra. Så vi försöker att självmedicinera på olika sätt. Med mindfulnessövningar och med yoga eller med olika typer av djupmeditation eller såna här fantastiska saker som är populärt idag. Skogsbad. Där man ska liksom ligga ute i skogen och insupa atmosfären och samla fästingar och så här. Det är liksom ett tydligt tecken på det här att vi behöver detta. Det är nödvändigt för oss att vi måste få pausa den här spridningen. Vi måste få en chans att samla ihop det här fragmenterade jaget igen. Därför vi lever inte hela liv. Men det som Jesus beskriver när han får frågan om vad är det viktigaste? Vad är kärnan i Guds budskap till människorna i forna tider? Så beskriver han ett liv som inte bara är samlat. Det är ett helt liv. Det är liksom en av kärnorden i hans svar är att det gäller hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd. Allting pekar åt samma håll. Liksom. Men det räcker inte med att vara samlad enligt det livet som Jesus beskriver. Utan vi behöver vara samlade runt ett specifikt centrum. Ett helt liv, så som Jesus beskriver det, det är ett liv som både är preciserat och centrerat omkring kärleken till Gud. Därför att annars så kan vi få ett, vi kan liksom göra de här övningarna och få ett preciserat liv som är samlat. Men har vi inte koll på centret? Så blir vi som den här andra piltavlan som vi såg där livet är hopsamlat men utan mål. Och då missar vi ändå det som är tanken. Det blir inte ett helt liv. Det ger en tydlig bild men det ger inte en tydlig bild av verkligheten. Det ger inte ens en tydlig bild av oss själva utan bara en tydlig bild av våran idé om oss själva. Det är livet som Jesus presenterar och som sammanfattar allt det som Gud har talat till sitt folk och genom sina profeter och genom sitt ord till oss idag är ett liv som både är preciserat och centrerat omkring kärleken till Gud. Det är också ett liv som går längre än bara till det egna jaget. Han fortsätter med att säger att du ska älska din nästa som dig själv. Och han använder en slags rabbinsk tankeövning som de ofta gjorde som man kan översätta med likställda kategorier, kanske vi kan säga. Som har helt enkelt, han presenterar ett bud och sen säger han ett annat sätt att säga samma sak är. Du ska älska din nästa som dig själv. Det vill säga, han talar om att kärleken till Gud, kärleken till mig själv och kärleken till min nästa hör ihop. Det är olika utlopp och uttryck för samma sak. Jag tänkte jag skulle bara göra en liten utvikning kring det här, därför att här har vi diken som vi gärna hamnar i. När vi talar om relationen, i synnerhet när det gäller kärleken till oss själva och vår nästa. Nu överdriver jag lite grann, men det första diket, det ena diket som kanske är extra tydligt för de av oss som har vuxit upp med den här lite speciella kyrkliga traditionen som vi har i vårt land. Det är den här idén om att vi på något sätt är frommare när vi föraktar oss själva lite grann. När vi grottar ner oss i våra tillkortakommanden. När vi känner att jag kanske inte kan göra något åt situationen, men jag kan i alla fall må lite dåligt över det. Och där godheten emot andra blir liksom, där tanken är att det är frommare om jag så gott som förintar mig själv för andras skull. Om jag utplånar mig för att hjälpa andra, så gör jag någonting gott. Att man sätter kärleken till nästan i motsats till kärleken till sig själv. Det här är inte, nu är det här lite tillspetsat, men det är inte alls det som Jesus talar om. Det är inte den bilden av kärleken som Bibeln har. Den du är i Guds ögon är något så fantastiskt. Något så vackert. Något så ljuvligt att det inte kan beskrivas. Om du skulle träffa en vän som du tycker riktigt mycket om, så skulle du inte sätta igång och prata illa om hans eller hennes barn som den här personen älskar. Man gör inte så. Därför att jag vet att det skulle såra den andra människan. Och sen är det, med vilken rätt gör jag så? Och när du talar om dig själv, när du tänker tankar om dig själv, så behöver du göra det i relation till vad Gud har sagt om dig. Därför du står inför honom. Och när du talar om dig själv på ett nedvärderande, förminskande och förnedrande sätt, så fråga Guds ord, med vilken rätt säger du det här om någon som Gud älskar? Med vilken rätt talar du på det här sättet om någon som Gud har sitt behag i? Som han har andats in sin livsande i och som han jublar över varje morgon. Som han gav sitt blod för att rädda och som han älskar. När du talar och tänker om dig själv, kom ihåg att du talar om någon som Gud älskar. Det andra diket som vi gärna hamnar i är det motsatta. Där det bara finns utrymme för jaget. Där kärleken till mig själv är det största och det viktigaste. Och där min godhet mot andra människor bara blir ett uttryck för hur högt jag håller mig själv. Där jag bryr mig om andra människor i den utsträckning som det får mig att se bra ut. Antingen inför andra eller kanske inför mig själv. Där jag tjänar på det. Där godheten och kärleken om andra blir liksom ett instrument för min egen självuppbyggelse. Och det är inte heller det som Gud talar om. Det här är lite komplicerat därför att redan Aristoteles talade ju faktiskt om att om du ska kunna vara en vän till din nästa så måste du först vara din egen bästa vän. Kan man lite fritt översätta det kan man säga. Du måste älska dig själv om du ska kunna älska någon annan. Och det där har vi tagit fasta på i vår tid. Vi vet att vi har svårt med självbilden och därför försöker vi boosta oss själva. Liksom. Du måste tycka om dig själv om du ska kunna hjälpa någon annan. Problemet här är att vi förutsätter att vi känner oss själva så väl att vi vet vad det är att älska oss. Vi tror att vi vet vilka vi är. Och det säger Bibeln att vi inte gör. Vi vet inte vilka vi är. Och Bibeln säger att du kan inte älska den du inte känner. Det finns bara en som faktiskt känner oss. Psalmisten skriver i psalm 139 att Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter så vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger så ser du det. Och du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga så vet du, Herre, allt som jag vill säga. Det finns bara en som faktiskt känner oss och det är han som rannsakar våra hjärtan. Vars blick når längre än vi själva någonsin kan nå. Och därför så är det så att ska vi kunna älska oss själva då måste vi först lära känna oss själva speglad i hans blick på oss. Vi måste lära känna oss själva i hans kärlek. Det är först när jag kan lära känna mig själv så som älskad av Gud som jag faktiskt blir fri att älska både mig själv och någon annan. Kärleken till Gud, kärleken till mig själv, kärleken till andra hänger ihop och alltihop börjar ur det utflöde som är Guds kärlek till oss. Det här är en lång utvikning, men det finns en poäng med den. För den säger oss att den kärleken som jag älskar min nästa med, som jag älskar Gud med och som jag älskar mig själv med, det är samma kärlek. Och den kärleken, den kommer från Gud. Och den kärleken har ett namn. Den kärleken är Jesus Kristus. Så det är livet som han beskriver, som är preciserat och centrerat runt ett speciellt fokus. Det är ett liv som är preciserat och centrerat omkring Jesus Kristus. Frågar du Guds ord, vad är ett helt liv? Så skulle den svara, det är ett liv som är samlat och centrerat runt Jesus Kristus. Och det livet som är ett helt liv, det innebär också att det är ett heligt liv. Det behöver vara det. Om det ska kunna vara centrerat, kunna vara preciserat omkring Jesus så behöver det vara ett heligt liv. När en människa får lära känna Jesus, ger sin bekännelse till honom och bjuder in honom i sitt liv, tar emot Guds ande, då får vi ett centrerat liv. Det blir så. Man får ett centrum. Jesus Kristus kommer in och blir kärnan i mitt liv. Det är det som är att vara kristen. Och det gör också att mitt liv blir en bild av honom. Men det kan vara en ganska suddig bild. Det kan vara som den här första piltavlan. Det finns en kärna, ett centrum, men det kanske inte är så tydligt därför att det spretar fortfarande åt ganska många olika håll. Men vi är kallade av Gud att leva ett liv som är preciserat omkring honom. Jesus säger till sina lärjungar att de ska vara heliga. Och han säger att de till och med ska vara fullkomliga som deras fader i himlen är fullkomlig. Och det kan göra att vi tappar modet lite grann. När man läser den här texten att du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, hela ditt förstånd, med all din kraft. Så är ofta den spontana reaktionen ganska nedslående. Därför man känner att det gör jag ju inte. Och hur ska jag veta att jag älskar Gud tillräckligt mycket? Men jag tror att poängen med det här är inte att det här ska vara en måttstock som du kan slå dig själv i huvudet med. Poängen med det här är att det här är det livet som Herren vill erbjuda dig. Och till sin hjälp, till din hjälp, har du fått en hjälpare. Guds heliga ande verkar i oss hela tiden. Han håller på och arbetar med oss hela tiden. När vi spenderar tid med Guds ord, när vi tillber och lovar honom, när vi ber till honom, när vi samtalar med varandra om honom, så ger vi bränsle åt den här elden som Guds ande använder för att rena och rikta oss. Om du har en undersökning som är så här spretig men ändå har ett tydligt centrum, så kan du alltid öka precisionen. Det är det fina med det. Om du behåller noggrannheten så behöver du bara lägga till fler mätningar. Och fortsätta att öka stickprovet, så att säga. Lägga till fler mätningar, så kommer du förr eller senare att börja se hur de här mätningarna samlar sig omkring mitten. Din bild blir tydligare och tydligare. Och det är det som vi har blivit kallade till. Guds ande fortsätter att verka i oss för att den här lite luddiga bilden av Kristus ska bli tydligare och tydligare. Han har kallat oss till ett heligt liv. Och målet med alltihop är det som Paulus använder flera gånger i sina brev. Han pratar om att målet är att Gud ska bli allt i alla. Det är ganska långt. Det är ett ganska liksom optimistiskt mål, kan man ju tycka, när man ser på hur världen ser ut. Men det är Guds tanke med dig. Med sin värld. Och det är också dit han vill föra oss. Att Gud ska vara allt i alla. Det kan ju kännas lite trist. Det kan ju kännas som att livet blir fattigt. För vi tänker oss att det bygger på att Gud liksom lägger en mall på våra liv så här. Och så klipper han bort allting som sticker ut på kanterna. Och så får man liksom, det är det här lilla livet som är kvar. Men det vill jag bara säga, att det livet som Jesus kallar oss till är inte ett stympat liv. Ett heligt liv är inte ett stympat liv. Det är ett liv som tvärtom är uppfyllt. Paulus pratar om Jesus Kristus som den som uppfyller allt. Det är ett av de här lovprisningsorden som han använder då och då. Den som uppfyller allt. Det vill säga, han kommer inte in i ditt liv för att plocka bort allting som liksom inte stämmer med normen. Vissa saker kan behöva plockas bort därför att de är skadliga för dig. Men annars så är det så att helgelsen handlar i stor utsträckning om att låta allt du är få bli riktat emot honom. Få bli uppfyllt av honom. Få underordnas honom. Så att det får bli en bild av honom som är tydlig i ditt liv. Så när människor ser på dig så ska de se en bild av Kristus. Guds kärlek till den här världen. Så det som Jesus presenterar när han får frågan om vad som är det allra viktigaste, det är att han på 30 sekunder, jag vet inte hur långsamt han pratade, men ungefär 30 sekunder, så presenterar han ett liv. Bilden av ett helt liv. Ett liv som är fritt ifrån inre stridigheter. Det är ett liv som är preciserat och centrerat omkring Jesus Kristus. Där Guds kärlek till oss befriar oss att älska oss själva och älska varandra. Ett heligt liv där bilden av Kristus lyser igenom i allt. Och jag tror att det som Guds ord vill göra hos oss idag är som sagt inte att vi ska få syn på distansen och bli nedslagna. Utan jag tror att han vill väcka våran längtan efter helighet idag. helighet som är att vara uppfylld av liv och sanning. Längtan efter ett liv som är fritt ifrån de här inre striderna som vållar splittring både inom och mellan oss. Jag tror att vi får fortsätta be Gud om den här nåden. Att han ska göra sitt verk hos oss idag. Att han får i sitt ord förankra oss i honom själv. Jesus Kristus som är källan till liv och som är ankaret som håller oss centrerade. Att vi får be att Guds ande verkar i oss så att vi längtar efter att se hans vilja ske i alla våra beslut i vardagen. Så att vi får ha våran glädje i att se honom upphöjd och prisad på jorden. Så att vi kort sagt kan älska honom med hela vårt hjärta, hela våran själ, med hela vårt förstånd och med all vår kraft. Jag tror att Gud vill kalla oss till ett helande i ordets rätta bemärkelse. Att bli helade. Vilket underbart ord det är. Helande är vad han vill ge oss. Så låt oss be tillsammans idag. Himmelens Gud, vi vill bara tacka och prisa dig för din helt obeskrivliga nåd emot oss. Vi tackar dig för att vilka vi än är och vad vi än har med oss hit så jublar du över att se oss och älskar när vi kommer så mycket att du rusar oss till mötes, omfamnar och lyfter oss vad vi än är nedsmutsade med. Och vi vill be dig, Herre, nu att du ska göra det verket i oss som ditt ord beskriver. Att du ska forma oss till det som du längtar efter att se. Att du ska ge oss din vilja och din längtan efter det som är gott och sant och skönt. Att du ska förankra oss omkring Jesus Kristus. Att din helige ande ska fortsätta sitt verk i oss, att rikta oss, att rena oss och föra oss ständigt närmare och närmare centrum i våra liv och i hela universum som är Jesus Kristus, din son. Herre, omslut oss nu i den här gudstjänsten. Ta emot våra hjärtan, ta emot det som ligger i oss. Särskilt, Herre, så vill jag be för dem som kämpar med depression, med trötthet, med hopplöshet. De som inte ser framtiden som ljus utan som ett hot. Far, kom till dem med din frid idag. Låt dem få se att det finns en konung som regerar över allt annat och som håller dem och hela vår värld i sin hand. För dem, Herre, till ett centrum i din kärlek idag. Och gör det verket i oss alla så att vi får bli en tydlig bild av din sons kärlek och härlighet och majestät på den här jorden. Lovad vare du, Herre, idag, imorgon och i evighet. Amen.